Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bookmakers, NT:s podd om böcker och författare. Vi som sitter här i studion, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson. Välkommen Kim.
Tack och välkommen själv. Ja.
Vi har ju en nyhet som egentligen har funnits några veckor nu, men som vi inte har berättat om här. Nej. I podden. En nyhet på nätet, den kan väl du berätta om?
Ja, vi har ju en boksajt på norrtelletidning.se, där som jag tror sedan årsskiftet så lägger man ut alla bokrecensioner och även diverse författarporträtt på den sajten då, allt som vi haft i tidningen. Så att har man missat någon tidning där man kan tänka sig att det kanske var en recension av en ny bok, så finns det goda chanser att den finns där då, som man kan gå in och titta på.
Ja, och det är alltså aktuella recensioner från de senaste månaderna som har lagts in, och det gäller även barn- och ungdomsböcker.
Ja, precis.
De finns också där och det är ganska många recensioner, och vi kommer att fylla på med nya, och det ska även vara sökbart då, så att om man letar efter en recension av en speciell bokförfattare så kan man söka där och läsa vad våra recensenter har tyckt. Och som sagt, även författarintervjuer. Och där fyller vi på och sparar de författarintervjuer som görs. Precis. Både av oss, men även av våra kollegor på andra tidningar i vår koncern.
Ja, men det känns ju jättekul, och framförallt tycker jag det här just att du kan gå in och söka då, för då kan man ju liksom kanske, jag menar, nu är ju, även fast den inte har funnits så länge, så är det ju, tycker jag, ändå ganska gott om böcker där, men det kommer ju fyllas på ännu mer sen, så att säga, så det blir väldigt bra arkiv att gå in och titta i.
Absolut, det är tanken, och sen kommer vi väl även att lägga ut sådana saker som våra boktips som vi brukar ha till både sommaren och till jul och sådana saker. Det kommer man också kunna gå in och läsa, och kanske att vi fyller på även med läsartips så småningom, att ni kan vara med och tipsa om bra böcker till jul kanske, eller till semestern. Vi får se hur snabbt vi kan utveckla det här, men tanken är ju att det här ska få fler funktioner så småningom. Så att gå in på Norrtelje Tidning .se/bocker.
Precis, man får ta bort prickarna över o-et då, bocker.
Bocker. Så hittar ni våra recensioner och författarintervjuer.
Precis.
Ja. Men du har med dig en ny bok också, Kim.
Det har jag, en alldeles färsk bok. Den är inte helt färsk i sitt original, den kom 2013, men vad jag tittade upp nu precis, så från och med mars, alltså bara för någon månad sedan, så finns den också i svensk utgåva då. Och det är författaren Neil Gaimans väldigt hyllade bok Oceanen vid vägens ände, som den då heter på svenska. Neil Gaiman tror att jag har pratat någon gång tidigare, men han är ju en känd brittisk författare som har skrivit mycket, vad ska man kalla det för, lite lätt grotesk fantasy, böcker för barn kanske man skulle säga. Han har bland annat gjort den här, det kom ju en sån här film med dockor för något år sedan som heter Coraline, som vi vet att var väldigt
lite spöklik också.
Mycket spöklik. Ja. Som de gjorde en väldigt populär film på. Jag, för mig, Neil Gaiman har jag läst både diverse noveller och lite längre böcker av. Han tycker jag påminner om en ganska modern Roald Dahl, ska man säga. För det är ganska, det är ganska otäcka historier överlag, men också med en väldigt stor dos av portion av svart humor, som jag tycker väldigt mycket om. Och just därför så tycker jag att just den här då, Oceanen vid vägens ände, skulle jag väl nästan säga är kanske en av hans lite mer, ja, vad ska man kalla det för, lite mer nostalgiska och traditionella böcker. Han har ju verkat ganska mycket i liksom nutid, och de har varit ganska hårda. Den här boken tycker jag är lite annorlunda, för att det finns lite mer tid för reflektion och eftertanke.
Är det här en bok för vuxna, eller är det också en barn- och ungdomsbok?
Det är det som är lite lustigt då, för att han har ju själv sagt att det här är en av böcker som man liksom inte riktigt kan definiera själv vad det är för. Jag skulle absolut kalla det för en bok för vuxna också, men det finns ju väldigt mycket övernaturligt och fantasy i den här med, så att det beror väl kanske lite på snarare vad man har för typ av smak, skulle jag säga, men den funkar fantastiskt bra att läsa som vuxen. Den är otäck även fast man är vuxen, kan jag säga. Riktigt.
Men
otäck.
Den skulle kunna funka på unga vuxna också, tonåringar.
Ja, det tror jag. Jag skulle nog säga att det går säkert att läsa den här om man är 7 år, men då är den, skulle jag nästan säga, lite för läskig kontra att den kanske
säger
är
man
lite
är 13-14.
Perfekt bok, tycker jag. För det handlar ju faktiskt om huvudpersonen i den här boken då, som faktiskt inte har något namn. Man får aldrig höra, han har ingen titel i hela boken. Den är ju berättad i jag-form också. Och det handlar om en man då, det börjar med att han åker på en begravning, och så åker han en begravning som var i hans gamla by. Och sen så åker han, när han är på den här begravningen så får han för sig att nu ska jag gå ut och titta på lite gamla platser som jag har varit på när jag var barn. Och då åker han till, det är ju egentligen en form av damm han åker till. De kallar den ju i boken för The Ocean, men det är liksom en pond, en damm. Och så åker han dit och träffar en gammal kvinna och sätter sig och börjar då minnas massa saker som har hänt i sin barndom då. Och sen är ju hela boken egentligen koncentrerad kring en specifik sommar när det händer väldigt mycket mystiskt och otäcka saker. Bland annat så en viktig karaktär i boken är ju att i det här, när han kom, vid den här dammen så bor det ju en flicka som hon är 11 år, jag tror att han är 7 år. När liksom han ser tillbaka.
När det här utspelar sig.
Precis,
som han ser tillbaka på.
Exakt, och de två bildar ju en vänskap tillsammans. Men det är också deras vänskap som gör att det sätts igång. Jag skulle egentligen inte vilja avslöja för mycket, men man kan säga att hon har ju, den här flickan då, hans kompis, hon har ju någonting med, vad som man kallar det för, lite mer övernaturliga saker att göra jämfört med honom, vilket gör att han dras in i ett ganska, vad ska man säga, en ganska otäck fantasi där det kommer en jätteelak barnflicka och tar över hemma hos han och syster bland annat också, som man kan säga att hon är något mycket mer otäckt än en bara otrevlig barnflicka.
Okay.
Och så. Men
det här är, det är spännande.
Det är jättespännande. Men det som jag tycker framförallt med den här boken jämfört med många av hans andra böcker är ju att det dessutom finns, det finns ett tema av, som inte har så mycket med fantasy att göra, och det är faktiskt det här temat att vad är det vi minns från vår barndom? Är det egentligen sak, var de så som vi minns dem egentligen? Det handlar väldigt mycket om minnen, att har jag förskjutit minnet? Har jag sett det här på ett sätt som det kanske inte var? Har jag fått för mig att det är på ett visst sätt? Har jag glömt någonting som gör att det blir någonting annat? Det finns väldigt mycket det här med att se tillbaka och verkligen se vad var det som hände. Har jag liksom fått för mig någonting eller inte fått för mig någonting?
Och är det frågor som han ställer sig till sig själv? Att han konfronterar sig själv med sina egna minnen på något,
ja,
sätt?
Både och kan man säga. Sen finns det ju en viss förklaring till att han också har minnen på ett visst sätt som jag inte ska avslöja dem. Men själva temat i boken är ju väldigt mycket, tycker jag, om man då ser det utifrån bara den här spännande historien. Mm. Som han råkar ut för massa onaturligheter och sådär. Men förutom det så kan man säga att det handlar väldigt mycket om, vad ska man säga, en svunnen tid, minnen som man kanske tyckte var hemska men som man på något sätt kanske har förträngt eller har hittat på någonting annat istället eller så.
Och som man kanske omvärderar också som,
absolut,
vuxen.
Som vuxen.
Men hur gammal är han när han går tillbaka till sin barndom?
Det är också intressant, men han är ju runt 40 då. Så att han är ju vuxen och har en egen familj, så att han ställer det lite i relation till sin
han
egen
har
familj.
Ett ganska långt perspektiv på,
precis,
det,
det har han.
Tidsmässigt,
ja,
har det gått en ganska lång tid.
Ja, precis. Mm. Och precis som i alla andra Neil Gaimans böcker då, som jag tycker att han, lik till exempel John Ajvide Lindqvist och sådär, han är också väldigt duktig på att få så här fullständigt, vad ska man säga, galna saker att framstå som helt trovärdiga. Det är liksom inte konstigt att någon kommer hem med en portal i sin fot. Det här låter ju liksom helt skruvat, men när man läser den här boken så tycker man att ja, men det är klart att någon kommer hem med en liksom
portal i sin fot.
Ja, precis. Ja. Det är ju inte konstigt.
Så. Men där handlar det om att bygga upp en stämning så att det här, så att man är med på det författaren hittar,
absolut,
på. Och det är inte så lätt. Alltså, vissa författare har ju den förmågan och då, jag menar, titta på Sagan om ringen.
Ja, ja, visst.
Ja.
Vem,
absolut, skulle ha trott på Hober?
Ja.
Om det inte fanns en väldigt stark förmåga att bygga upp en värld som man tror på.
Men en väldigt läsvärd bok, även för folk som kanske nödvändigtvis inte gillar, jag ska inte säga att det är en fantasybok, för det är det inte, men folk som kanske har svårt för när det är mycket övernaturliga inslag som inte är rotade i total realism.
Skulle du rekommendera andra böcker av Neil Gaiman också om man inte har läst honom? Är han en författare som du tycker att man ska ta till sig?
Ja, men det tycker jag. Och
han är väldigt uppmärksammad idag.
Absolut, det är han. Och jag tycker framförallt just faktiskt att om man inte har någon ingång till honom tidigare så tycker jag att det här kan vara en ingång, för att mycket av hans andra grejer grundar sig ju liksom fullständigt, alltså i ännu mer, ska man säga, galna scenarion. Den här har ändå, tycker jag, vad ska man säga, lite mer traditionellt sätt att gå in i en historia. Sen blir det liksom mer crazy ju längre historien går. Men det är lättare att komma in i den här, tror jag. Och som kanske mer traditionell bokläsare liksom acceptera historien för att sen dra sig in i de här lite mer,
i de här lite mer övernaturliga händelserna.
Precis.
Det låter som en väldigt bra semesterbok, tycker jag.
Ja,
jag,
men det är
det,
absolut. Mm. Och sorglig bok också, skulle jag säga. Den, okay, den har, den är inte, jämfört med många andra böcker som det är mycket nostalgi, så tycker jag att den här faktiskt vilar nästan mer på kanske en sorg än vad ska man säga, glada minnen och så. Och det gör också, tycker jag, att den här boken får en lite annorlunda tyngd än hans andra böcker. Att det finns större teman här, känns det
Större
som.
teman och större djup kanske än vad han...
Absolut.
För han är en väldigt driven författare som berättar.
Jo, men
Men
det är
här
han.
fördjupar han sig kanske mer
Ja,
då.
men det känns så. Framförallt just det här att han tar ett större grepp, tror jag. Att hans historia, och det har jag ju gillat med honom, har ju tidigare varit väldigt stringent. Att de har liksom gått från A till B och så kom den in och gjorde så och så gick de vidare. Den här har liksom lite mer retoriska frågor kring saker.
Det
Så.
låter ju jättespännande, tycker
Ja,
jag. Absolut.
rekommenderas. Oceanen vid vägens ände heter den då på svenska.
Som jag tror på
Och
svenska.
gavs ut på Pocket på svenska bara för någon månad sedan då. Så den är relativt färsk.
Då kan man välja på engelska eller svenska om
Ja,
man vill läsa den i sommar.
absolut.
Ja. Men du, ditt tema här gör ju att jag har två av de böcker jag tagit med mig faktiskt knyter an till det. Det ena är en alldeles färsk faktabok som kommer nu i dagarna som heter Hemsökt.
Oj, ja det.
Ja, av en journalist och författare som heter Petter Inedal. Och han har då fördjupat sig i platser i Stockholms län där det har utspelat sig, där det finns berättelser om övernaturliga händelser, spökerier och mystiska händelser av olika slag. Spöken, demoner, allt möjligt mystiskt. Och sen har han då efter en kort inledning så berättar han helt enkelt om varje plats och vad som ska ha hänt där. Och det är över 100 platser
Ja, det är.
som han listar i den här boken, varav 15 faktiskt utspelar sig i Norrtälje kommun.
Ja, och det finns mycket hemsökt här.
Ja, det finns mycket hemsökt i Norrtälje kommun, så jag har inte hunnit läsa boken än, inte hela, bara delar av den. Men för den som är lite intresserad av såna här spökhistorier, och framförallt om platser där man själv bor där, eller där man kanske har sitt sommarställe, så är ju det här en liten guldgruva. För att han säger att den inte är alltså heltäckande, det finns naturligtvis berättelser han har missat, men han har lagt ner väldigt mycket tid på att researcha det här och försöka samla så mycket som möjligt av berättelserna från Stockholms län. Så att här kan man ta del av saker som händer på Ekebyholms slott, det är Edsbro kyrka, det är Gottröra kyrka, Mörby slottsruin
Ja,
naturligtvis.
visst.
Och den ganska välkända spökhistorien om den huvudlöse borgmästaren
Just
som
det.
passerar fram utanför Gamla Roslagsmuseet.
Just det.
Nyårsnatten tror jag, eller julnatten.
Ja, någon av de
Någon
där
utav dem.
vinterhögtidernas.
Vinterhögtiderna och fler kyrkor också. Sen finns det berättelser från alla möjliga andra ställen i Norrtälje kommun. Och den, jag kan tänka mig att det här är en bok som passar väldigt bra att ha kanske i sommarstugan.
Ja,
Ta fram och
precis.
läsa lite grann en regnig kväll och fundera på om man verkligen ska göra den där utflykten till Edebo eller
Ja,
inte.
precis.
Ja, men kul idé att samla
Ja.
allting, tycker jag. Och vi kommer att berätta mer om det här i vår sommarbilaga sen
Ja,
också.
precis.
Ta upp den här boken och berätta, ge lite fler exempel och vad det är som har hänt på de här olika platserna. Kan ni läsa mer om där
Ja,
så småningom.
spännande.
Men sen var det här med att gå tillbaka till sin barndom då, som jag har med mig Paul Austers, den amerikanska författaren Paul Austers Rapport från insidan, som precis har kommit ut på svenska. Och det är en självbiografisk bok. Han har ju skrivit oerhört många romaner, lyrik, översatt. Han är en väldigt bred och
Ja.
uppskattad författare, väldigt hyllad. Kanske framförallt för New York-trilogin
Visst, det är väl
som
det
många
mest.
av oss läste och fastnade för, och sedan dess så har vi följt Paul Auster faktiskt. Den kom på 80-talet, men
Ja, visst.
fortfarande lika
Eller
stark
det har ju
och
väldigt
hyllad.
mycket New York eller
Han är väldigt mycket New York. Han är numera bosatt i Brooklyn med sin hustru, författaren Siri Hustvedt. Men han har bott i New York större delen av sitt liv
Ja.
och är väldigt New York-baserad. Men han skrev sin första självbiografiska, första delen var Vinterdagbok, som kom för ett par år sedan. Där han på något sätt följde sin kropps förändringar genom åren. Och nu försöker han söka sig till insidan mer, hur han har tänkt och känt under sin barndom och uppväxt i den här nya Rapport från insidan. Och där börjar han med någonstans när han är 4, 5, 6 år och sen söker sig fram till ungdomstiden och berättar. Och han är ju också inne på det här med det bedrägliga minnet. Att vad är det man minns och vad är det man kommer ihåg? Och han konstaterar att hans familj har inte sparat speciellt mycket. Det finns väldigt lite fotografier, väldigt lite saker från hans barndom. Så att han måste helt enkelt lita på sina egna minnen. Och det gör han i en bok som är spretig, tycker jag, tyvärr. Alltså han är inte på sitt bästa Paul Auster humör. Bitvis är det väldigt bra, som när han skriver och beskriver det här hur man som liten kan se nästan allting runt sig som levande. Att tingen har ett eget liv. Inte bara gosedjuren kanske, men även att man kan se framför sig att den här tågbanan, att den faktiskt skulle kunna gå av sig själv. Eller att den, alltså att saker har ett inre liv som man sedan släpper. Den här magin som barndomen har faktiskt. Så, och som man släpper sen någonstans i kanske 9-10 års åldern, 8-9-10, så tappar man ju den här magin mer och mer. Och det skildrar han väldigt fint när han beskriver sig själv som riktigt liten pojke, tycker jag. Men sen är det tyvärr lite, jag ska säga att han är disträ när han skriver. Det känns som att han pratar på utan att ha något riktigt fokus på vad det är han vill berätta. Han går lite fram och tillbaka och hit och dit, men ja, det saknas någon sorts fokus för att det ska bli riktigt bra. Så att visst är det intressant om man vill veta lite mer om Paul Austers bakgrund, så får man ju en fördjupning, absolut. Men det finns bättre Paul Auster-böcker, skulle jag säga.
New York-trilogin.
Bland annat New York-trilogin, absolut. Den är ju helt lysande, det tycker jag. Men som sagt, väldigt mycket uppväxt i New Jersey och sen... Sista tredjedelen av boken handlar om då återgår han till de brev han skrev till sin första hustru, författaren Lydia Davis. Och det är väldigt långa brev och väldigt långa kommentarer till breven, och det är, man kan känna igen att det är en ung, man kan se att det är en ung blivande författare som skriver. Det är lite överstyrt ibland i språket och så, men det finns ett väldigt driv i berättandet och fint språk också, så att man kan se att det här, visst, det här kommer att bli på Låster, absolut. Så på det sättet är det lite roligt.
Men det är kanske inte den första grejen om man är intresserad, att man börjar inte med den.
Nej, det är inte där man ska introduceras till på Låster, tycker jag. Då ska man välja någonting helt annat. Om man väljer den här tror jag man blir besviken. Det är mer för de som har läst väldigt mycket av honom.
Om man vill få en lite mer fördjupning kring honom.
Och vem han är som person och hur han blev den han blev och sådana saker. Då är den intressant, men inte så mycket annars, tycker jag. Så.
Ja.
Men jag tog med en deckare också.
Ja.
För att det kommer, just nu i vår har det kommit ett par nya deckare som utspelar sig, åtminstone delvis här i Roslagen, av debuterande författare. Och det är ju roligt att det kommer fler som skriver spänningsromaner med... som utspelar sig här.
Inte bara vi själva då?
Inte bara vi själva, för vi har ju en ny på gång som kommer i sommar, som kommer att heta Döden går i hamn. Men ett par debutanter heter Anders Gustafsson och Johan Kant. Och de debuterar med boken Singö-spionen, som till väldigt stor del utspelar sig ute på Singö. Och är en, vad ska jag säga, ganska traditionell kriminalroman i... lite thriller, lite kriminalroman, men lite ovanlig eftersom deras huvudperson, deras hjälte, är en kvinnlig kriminalinspektör som heter Solbritt Andersson och är 62 år, med make och barnbarn och stuga på Singö. Och hon är ingen övermänniska på något sätt, men hon är heller ingen liten tant, utan hon är en fartfylld, aktiv kriminalinspektör med tuff, men inte överdrivet tuff. Man kan tro på att hon finns, tycker jag. Och att hon skulle kunna bo i en stuga på Singö. Så att på det sättet tycker jag att de har lyckats bra. Och sen använder de miljöerna där ute, inte minst den gamla marinbasen där uppe, på ett spännande sätt. Sen finns det trådar som löper till det förflutna, som så ofta är deckare, och till andra platser, till Stockholm och till Köpenhamn och så, men framförallt väldigt mycket Singö, och det är ju roligt på många sätt. Och det kommer fler också, har de sagt. Det ska åtminstone bli en trilogi. Har de väl kontrakt på med sitt förlag, tror jag, men däremot tänker de sig inte att det ska bli fler böcker än så, sannolikt. Mm. Det får inte bli som Midsommar så, när jag träffar dem, så att vi tar livet av varenda människa ute på Singö.
Nej, det undrar man ju ibland hur många människor som finns kvar i Midsommar.
Finns det någon kvar?
Ja, precis. Med tanke på att vad jag förstår, eller av det jag har inte sett alla, men jag har sett en del. Och det är ju liksom alltid nya människor förutom, så att säga, ja, men poliserna. Så är det, det är ju inte så att de åker till ett ställe där de känner igen en massa folk. Utan det är...
Och ändå så är det en så liten plats.
Ja.
Och så många udda personer.
Ja.
Och konstiga verksamheter.
Ja.
Och, ja, eller hur?
Ja, det tar liksom
konstiga små
slut.
Föreningar ja. Och mm. aktiviteter. Och det är lite fascinerande på denna lilla plats.
Ja,
vi har inte lika många sådana udda företeelser i Norrtälje fast det är en stad.
Eller? Nej. Nej, det skulle, då skulle man ju få hitta på ganska mycket. Kan man
eller
säga.
Hur?
Ja, mm. ja.
Men det de sa också när jag pratade med dem, det var att de ville skriva en deckare som inte innehöll så mycket utstuderat våld.
Mm.
Utan mer, här skjuts folk ihjäl eller så. Men alltså det är inte det här utdragna
Nej.
Torterandet och...
Nej, det är, och det är ju i sig är ju nästan så att säga lite innovativt nu i deckargenren får man ju säga.
Håller du med om att det har blivit mer?
Ja, men det gör jag väl. Alltså nu, det tycker jag ju att de har ju, om man tänker liksom...
Håller med poäng tycker du?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt bara en sån enkel sak som att om man läser de här deckarna som kommer, alltså om man tänker de här lite mer kända svenska deckarna, om man tittar på ja, men de som var populära i slutet på 90-början på någon, och Lisa Marklund, Henning Mankell och de här, de är ju inte alls lika brutala alltså, som de här. Ja, men som ens millennieböckerna egentligen om man tänker. Så det är stor Nej. Skillnad tycker jag. Det var ju inte att man då tyckte att de inte var spännande. Men det var bara att de liksom... Ja, men det är någonting med det här att tortyr. Att man vill liksom visa hur ond någon människa är. Och hur liksom djävulsk den personen är. Och jag förstår, alltså, jag har ju egentligen principiellt sett inte emot starka scener. För jag kan tycka att finns det en anledning till att man ska få veta det här. Så tycker jag att ja, men då är det ju... Det är ju liksom ett påhitt. Som vilket annat. Jag ser ingen moraliskt problem med det på det
Nej.
Sättet. Men det är ju klart att om man bara bygger en bok på bestialiska tortyrscener så kan man ju kanske fråga sig hur, var det här nödvändigt från början? Liksom, så.
Nej, och det känns ju, jag tycker också att i flera av de deckare som du säger någonstans från ja, de senaste 10 åren, 5-10 åren så har det skruvats upp och blir en brutalitet och bestialitet som känns lite spekulativ ibland. Vissa, jag ska inte nämna några namn, men det finns några som jag har reagerat på när jag läst dem och tyckt att nej, men nu går det väl ändå lite väl långt.
Mm. Och man undrar ju liksom om de så att säga triggar varandra, att om någon författare läser några så oj, vilken... hemsk scen, hur ska jag toppa det här? Eller om det är helt enkelt att de bara tycker att nej, men det här kräver en så stark scen för att man ska förstå. Liksom.
Ja, för det säger ju en del av deckarförfattarna, thrillerförfattarna att jo, men det här är ett brott på er som är på en sån nivå att våldet måste, nivån av våld måste matcha nivån av dramatik, händelsen.
Mm.
Och det finns ju naturligtvis en poäng med det, att man måste skruva upp det om det är tillräckligt otäcka händelser och, eller motiv eller vad det nu kan vara för någonting. Men ändå finns en sorts gräns. Jag tycker också att man har skrivit upp det till en nivå där man, det känns som att nej, men nu måste man nästan backa.
Ja, och det,
för
och det är som
det,
att...
Ja.
Nej, men det är ju som till exempel som du sa det här med att ja, men man bara, så att säga, det låter så hemskt men så att säga bara blir ihjälskjuten kontra då att bli torterad i flera dygn eller någonting. Det är ju klart att men samtidigt innebörden på något sätt blir ju ändå, det är ju hemskare det här tortyren, men samtidigt är ju en person, den här offret har ju gått bort liksom. Det är ju ändå samma, vad ska man säga, det slutar med att någon har dödat någon på något sätt ändå. Så
att
det är ju liksom samma slutresultat, även om det självklart är liksom mer lidelsefullt att läsa om någon som blir torterad under en lång tid kontra någon som blir skjuten. Men det är ju lika, liksom slutresultatet är ju lika tragiskt på något sätt ändå.
Ja, och spänningen i... som ju ofta är grunden i en deckare, varför händer det här, och ta reda på vad var bakgrunden, hur kunde det bli så här, den finns ju där ändå. Sen är det klart att det måste finnas spänning om en thriller ska fungera, men frågan är då man måste lägga in så mycket. Jag har läst boken, det är de mest utstuderade mordmetoder också, med otäcka saker som ska plåga människor till döds under 3 dygn och sådana här saker innan de till sist dör och så. Det är någonting
Ja, men det blir liksom, jag vet inte, som sagt, jag lägger egentligen inga moraliska värderingar i det, för att det är ju någon som liksom har suttit och hittat på det och liksom så, men det känns ju ändå som att Jag går så långt tillbaka. Jag tycker fortfarande att de absolut bästa deckarna är ju fortfarande till exempel Agatha Christies böcker. Och jag menar,
oh, ja.
Jag menar, de är ju väldigt... Även där dör ju folk hejvilt, ska man ju tillägga.
Oh ja, en parti och minut.
Ja, visst. Men kanske inte på förklarat så brutala sätt. Och de är ju ändå jättespännande första gången man ser. Man, det är ju superspännande. Alltså. Ja. Så att det går ju
och likadant, uppenbarligen... jag tänker andra klassiker som Dorothy Sayers. Ja. Så. Men även tycker jag sådana som Sjöwall Wahlöö.
Ja, men absolut. De här, alltså, problemet kan jag nästan tänka mig med dagens generation som mest har sett de här Beck-filmerna, de här senaste som har varit ganska brutala. Att de har ju nästan kanske fått för sig att de här Beck-böckerna då, som, när de kom, att de, men de är ju inte alls brutala på det sättet. Liksom. De är tragiska, men de är ju inte, det är inte heller det här frossandet på det sättet.
Inte frossandet, nej. Nej, men det kanske kommer en omsvängning, eller kommer det att öka ännu mer, tror du?
Ja, men det är väl lite så här som man vill säga, någon gång måste det ju ta slut. Eller alltså, det går ju liksom, alltså, någon gång så känns det som att det måste ta stopp. De hade ju faktiskt en period, om man tänker, om man ser en parallell till filmbranschen, hade de ju det här som de kallade för så kallad tortyrporr. Då hade de ju massa sådana här filmer där folk förlorade kroppsdelar hej vilt och sådär. Och det var jättemånga som skulle gå och se de här filmerna. Det här var väl kanske...
När var det här? Kim?
Ja, men det var väl där någonstans kring 2006-2007. Det finns ju någon sån här filmserie som heter Så, vet jag, bland annat, som säkert många
har sett. Just det. Ja. Jag har bara hört talas om dem. Jag har inte sett dem.
Nej. Men att det började gå... Och då blev liksom själva poängen att man skulle gå och se de här och se hur länge man skulle kunna se innan man började blunda ungefär. Alltså det var lite som en prövning sådär. Men den filmgenren efter då 1 till 2 år, när det då till slut... och inte gick att gå så mycket längre, kan man säga då. Den dog ju faktiskt ut då. Att då blev ju folk bara, nej, nu vill inte jag se någonting, men nu vill jag se någonting annat. Och då kom ju med de här klassiska, de här senaste åren har man ju haft mer såna här klassiska spökfilmer där det bokstavligen varit så här, inte så våldsamma, men mer läskiga, obehagliga filmer som Damen i, ja, men The Lady in Black eller The Conjuring, och de här som är klassiska spökhistorier. Och det är för att publiken var less på det här. Man blir ju inte rädd. Det är ju bara hemskt att sitta och se någon som liksom blir flodd levande. Utan man vill se, man vill bli skrämd, fast på ett liksom, vad ska man säga, mer intellektuellt sätt kanske. Ja.
Man vill lämna någonting till fantasin,
ja,
också.
Det är
inte se allting explicit framför sig. Nej. Eller få det beskrivet sida upp och sida ner i en bok här, tycker jag då. Men, så att jag tyckte att de har en poäng i det här, att det kanske är roligt om fler börjar, trevligt om fler börjar skriva deckare som inte innehåller, och thriller som inte är fullt så våldsamma.
Ja, för det jag tänker, och som jag tänker med allting som, man, som har en historia, är att det är på något sätt grundhistorien ska ju kunna bära sig lite sig själv. Och det är klart att man kan krydda den här anrättningen då med lite grejer som gör att oj, här hajar jag till eller någonting. Men om historien i sig är tillräckligt stark, så ska det väl egentligen inte spela så stor roll om ett offer blir skjuten eller om den blir liksom...
Nej.
Ja, blodigt torterad i flera dygn.
Ja, det blir lite... Nej, men så att det kan bli... Vad ska du läsa i sommar då, Kim?
Ja, vad ska jag läsa i sommar? Jag har faktiskt inte bestämt, men jag håller på att titta lite grann nu. Jag funderar på att läsa någon klassiker igen. Det tycker jag sommaren är ganska bra för. Att man kan plocka upp någon sån där som man, något större verk som man har känt att man skulle vilja läsa, men man har liksom inte läst.
Det är en bra idé.
Jag funderar faktiskt på, för nu var det så länge sedan jag läste den, och läsa om Dostojevskijs Idioten faktiskt. För det var väldigt länge sedan jag läste den.
Ja, samma här. Väldigt bra, minns jag att jag tyckte oerhört mycket om den, men det var länge sedan jag läste den också.
Jag minns bara, min mormor hade ju den boken. Det var ju innan jag läste den. Jag läste den ju först på kanske högstadiet, tror jag. Så, men jag minns att min mormor hade den i en ganska liten bok, och den var så jäkla tung. Tjock och tung.
Jag har den hemma. Den tar upp mycket plats i bokhyllan. Den är tjock, Idioten. Det är förresten de flesta av Dostojevskijs böcker.
Han var inte känd för att skriva kort och koncist.
Finns några som anteckningar från källarhålet och så, som är lite tunnare. Men annars är det ju tjockisar. Ja, väldigt välskrivna och intressant. Nej, men att hitta en bra klassiker, det är ett tips. Vi kanske ska... nästa gång inför semestern här, att vi tar med oss varsitt klassikertips.
Det tycker jag låter bra.
Och lite annat också, såklart.
Absolut.
Men det är en bra idé. Men då sätter vi punkt för den här gången.
Det gör vi, absolut.
Ja. Vi ses. Hej,
hej. Hej.